Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never, never. Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 107. Vi ska prata inför Double Game Week 24 samt summera Game Week 23. Vi spelar in idag tisdagen den 9 februari och det har precis dragits igång lite FA-cup-rundor här på tisdagskvällen. Agendan för dagen kommer vara att vi kör en vanlig laggenomgång här från Game Week 23 och kika vidare på veckans rekommendationer. Kommer ha en kaptensdiskussion inför Game Week 24 och avsluta med era lyssnafrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Yes, vi har ju ett toppmöte att gå igenom. De förra årets mästare och förmodligen årets blivande mästare. Det är Liverpool City och som slutar 1-4. Och Fredrik, är det den tredje raka torsken på Anfield nu?
Jaha, det är ju det. Första gången sedan 60-talet. Nej, men det är väl lika bra att driva av med det här plåstret. Jag är väldigt tacksam att vi spelar in idag, tisdag, och inte för 48 timmar sedan. För då hade ni fått höra mer om hur mycket jag hatar Bernardo Silva som person och hur mycket jag hatar mig själv för att jag bänkade Phil Foden. Men det tar vi en annan gång. Vi ska kika lite på vad Liverpool City bjöd på. Kikar vi från start här så... Phil Foden hamnar i någon slags falsk nia, någon sån position. Tycker att man liksom ser ändå att City glider tillbaka i det här 4-3-3 som de är lite mer liksom bekväma i. Noterar att Stones startar för Laporte när bara 2 av 3 får plats. Och det visar ju på att han har verkligen spelat till sig den där platsen. Det får man ju säga är imponerande nu när Laporte verkligen verkar vara tillbaka. Gündogan får en straff som man bränner över. Ja, får vi se Ederson nu? Vad tror ni?
Nej, det tror inte jag. Men han har ju hintat om det här tidigare, Pep. Och alltså, med Pep, man blir väl aldrig chockad för något beslut där. Men det hade ju varit mumma om man hade suttit med Ederson där och fått en straff. Jag är helt övertygad om man har dragit dit den dessutom.
Ja, förmodligen. Ja, vi får väl se, det återstår väl att se. Men det spelar inte så stor roll för de som äger Gündogan. Han stänker ju dit 2 baljer ändå. Och är ju helt glödhet. Och jag tänker att det behöver man inte liksom vara någon Einstein för att förstå vid det här laget. Att Gündogan är riktigt, riktigt bra. Jag vill mer liksom raisa frågan. Vad händer med Gündogan och hans position när De Bruyne är tillbaka? Kommer Gündogan, han är ju fortfarande bra. Han är fortfarande i bra form. Men kommer han att vara lika central i spelet? Eller kommer... Men när De Bruyne är tillbaka, då är det ju ändå så att jag Ilkay Gündogan, du har gjort det bra nu, men nu är liksom that is back, nu är det bara flytta på sig. Och frågan är hur City får ihop det. Det har ju, jag menar, Pep har ju säkert en plan för det, men det ska bli väldigt spännande att se. För nu börjar det närma sig comeback för De Bruyne och då är ju frågan vad som händer. Det kan ju också vara så att det blir lite mer rotation eventuellt på en sån som Gündogan. Återstår väl att se. Kikar vi City här nu då, så är ju det ett himla intressant gäng. Inte bara för att de är bästa laget i ligan utan för att de har den här double game weeken som kommer upp. Och det som gör det intressant är ju att det är en tuff double game för dem. Och jag menar, Tottenham hemma, Everton borta. Ja, vi kommer ju komma till en kaptensdiskussion senare och det ska bli väldigt spännande att höra hur ni resonerar kring City-tillgångarna där. Jag bytte ju aldrig ut Foden i mitt privata lag, men kan väl avslöja redan nu att det finns ju ingen som helst tanke på att sätta binden på honom trots att han har två matcher i kommande gameweek. Men vi återkommer till kaptensdiskussionen lite senare och nej, men i övrigt så menar, sitter du på City-tillgångar så håller du dem såklart. Och ska man spela så här som man gör, även om man blir bjuden på två mål, så gör de en väldigt bra insats. Och som sagt, håller de det här tempot så kommer det, och det kommer att fortsätta rasa in poäng. Kikar vi lite kort på Liverpool då. Jag vet inte vad man riktigt ska säga. när Alisson bjuder bort det som han gör. I fantasyperspektivet, ja, Trent, Robertson, de är väl egentligen aldrig riktigt nära och ta varken offensiva eller defensiva poäng, tycker jag. Och nu börjar det bli lite jobbigt att försvara de prislapparna man sitter på. Jag tycker att det börjar bli det för sådana som Salah och Mané också. Det här är ju gameweekend då Liverpool går från att vara någon form av titelaspirant eller hänga sig kvar vid ett sånt halmstrå till att faktiskt inse att vi slåss om en Champions League-plats. Och då är frågan, visst, Salah, han har gjort många mål den här säsongen, men förutom den där straffen han fixar så är det en tämligen ganska blek insats. Mané, var han ens på plan? Var han fully fit? Högst tveksamt. Du investerar ju definitivt inte i några Liverpool-tillgångar, utan snarare så att du ser dig omkring om du kan kanske investera pengarna någon annanstans.
Du är ganska hård där mot Liverpool, tycker jag. Vi har ju ändå, nu möter de Manchester City, och det kan vi väl alla enas om att det är bästa laget i ligan just nu. Liverpool sitter där med sina skadeproblem, men vad jag har hört så ryktas det om att Jota ändå börjar närma sig någon form av återkomst, och det kanske kan vara något uppsving för offensiven som har haft det lite jobbigt, där det kanske kan bli lite rotation, och kanske kan han få igång en Salah eller Mané eller någonting sånt. Ja, de här försvarsköpen eller lånen som gjordes här i januari, jag förväntar mig att kanske han, turken från Schalke, ska in och ta en plats så ni får upp lite på mittfältet. Jag tror att Liverpool ändå kan vara att räkna med. Jag kollar inte på att byta ut en Salah, utan kanske kollar mer mot att eventuellt plocka in en Trent här framåt. Vi får väl se nu vad som händer i Game Week 26, men Liverpool har ju en match där mot Sheffield United redan, och skulle kunna bli en bra dubbel där. Så att ja, vi får se lite vad som händer, men jag kollar inte på att byta ut mina Liverpool-spelare i alla fall.
Man kan väl säga att Liverpool har två ganska tuffa matcher framför sig nu i Leicester borta, och sen är det derbyt mot Everton hemma. De två matcherna är väl ganska bra liksom, se och hur man tacklar. För sen kommer det två fina, eller tre egentligen, ganska fina matcher efter det. Så frågan är ju liksom, om man har lite is i magen så ser man ju hur Liverpool klarar sig de här två lite tuffare matcherna. Sen är det många som sitter på med tanken kanske att dra ett wildcard i 25-26an. Och ja, det kan nog skilja sig lite hur många Liverpool-tillgångar man väljer att gå på där.
Sen måste vi stanna upp lite där kring City också. Det är ju ett hyperintressant fantasylag att prata om. Och du pratar om en tuff double game week här. Jag vet inte vad som är tuffa matcher för City. Nu gör de fyra borta mot Liverpool, i och för sig ett skadedrabbat Liverpool, men Spurs, ja visst, Kane är tillbaka och sådär, men jag kan inte se att de ska ställa till det allt för mycket för ett City i det här slaget. Samma med Everton där. Jag tror att egentligen det finns inte så svåra matcher för City i ligan just nu, utan det handlar väl mer om det du är inne på, att försöka läsa rotationen och sådana saker, vilket är ja, lättare sagt än gjort. Men samtidigt så får vi ju kanske lite svar här i veckan i hur Pep ställer upp det i FA-kuppen. Så den matchen vill man ju verkligen se, och man vill gärna inte se sina fantasy-tillgångar starta och helst inte få några minuter överhuvudtaget.
Nej, men så är det ju. Så jag tänker med tuffa, jag tänker framförallt Tottenham kommer att ligga på kontring med en Kane och Son. Det är inte omöjligt att de får in en boll, och det räcker ju för att liksom slå undan den hålla nollan där. Och Everton är luriga nu med Calvert-Lewin tillbaka i form, så att många sitter ju på ganska tungt liksom försvarsladdat City, och där känns det som att det är svårt att veta vilka som exakt kommer få spela, och jag tycker inte det luktar 2-0 om man säger så.
Hur resonerar du, Stefan, där kring City innan vi går vidare i laggenomgången? Jag vet att du stack ut hakan förra veckan och lovade dubbla starter på Gündogan, Sterling och Diaz, tror jag, va? Diaz.
Yes, och det håller jag fortfarande som troligt. Nej, men jag tänker väl att jag privat kommer inte göra så mycket. Jag har en tre från City och jag planerar att hålla dem. Och det är Stones, Cancelo och Gündogan, och jag tror minst att jag får en start på allihopa. Förhoppningsvis två. Nej, jag kommer prioritera att byta in andra spelare som Pope till exempel, som jag kikar mot, eller någon annan som stärker upp mitt lag här i dubbelveckan, och är nöjd med de sittspelarna jag sitter på.
Ja, jag kan ju skjuta in där eftersom att du ändå pratar ditt egna lag. Jag kikar, inte bestämt än, men och verkligen attackera den här double game weeken. Jag vet att jag dryftar de här idéerna med dig, Stefan, och du avrådde mig, men jag kan inte riktigt släppa det. Jag är ju sugen. Jag sitter ju också med, jag sitter med två City-tillgångar. Jag valde ju att byta ut Stones inför den här veckan för att jag satt trippel City-försvar och jag ville växla om till mer offensiv City-tillgång. Jag har två fria byten. Jag har redan tagit in Pope och jag funderar på att ta minuspoäng för att ta ut Cancelo. Och det kanske låter galet, men jag sitter med Cancelo och Diaz i dagsläget med plan att ta in Sterling den här veckan. Jag funderar även då på att ta ut Cancelo och plocka in Gündogan. Det skulle innebära minus 8, men då skulle jag få in Tarkovski i backlinjen också. Och sen ska jag ändå dra ett wildcard i 25-man, så att det hade attackerat ordentligt. Sen såklart kan det slå fel ut, men jag går hellre på de offensiva spelarna än de defensiva. Lite som du är inne på, Fredrik, att nollan kan ryka även fast försvaret har sett riktigt, riktigt bra ut. Men framförallt så tycker jag det är svårt att se att en Cancelo eller en Stones kanske ska få dubbla starter i en sån här vecka. Samtidigt som jag är inne på ungefär samma spår som Stefan, att om vi får se Gündogan och Sterling vilas i FA-kuppen, då tror jag dubbla starterna ligger ganska nära. Och det är väl fördelen med att det är en så kallad tuffare game week, double game week för City, att det är lag som de ändå behöver ställa upp ett riktigt starkt lag för att vara trygga med att gå därifrån med vinsten. Så att det kikar jag mot i alla fall. Stefan, vi pratade precis om Liverpools torsk. Vi kan väl fortsätta med våra lag. Ska du prata lite Villa-Arsenal, en match som Villa vinner med 1-0?
Ja, precis. Och det är en match som Villa får lite till skänks mot ett ganska uddlöst Arsenal som bjuder på ett mål efter 2 minuter och sen inte riktigt har offensiv kraft att bryta igenom Villas försvar. Jag tycker att man har fortsatt inga bekräftade dubbelveckor, men man har ju två hängmatcher, och det tyder ju på att det kommer komma en double game week i 26an, tycker jag i alla fall. Men det får vi låta vara osagt än så länge. Men jag tycker ju liksom, det är ett lag som är intressant, och man ska inte göra sig av med några spelare som man redan har därifrån, även fast de inte har några dubbelmatcher här nu i 24an och 25an. Och sen om man kollar sen comebacken från deras coronautbrott, så tycker jag att firma Grealish Watkins har imponerat mest framåt, och jag föredrar dem tillsammans med Martinez i en dubbelvecka. Dock så kan det ju vara så att man sitter i ett läge där man har andra forwards som man gillar istället för Watkins. Det finns några stycken som har visat liksom framfötterna här på slutet med Bamford och Antonio och Calvert-Lewin och Ings som har dubbelveckor. Så liksom kikar man på någon annan än Watkins eller kanske någon annan istället för Grealish om man inte har råd med honom, så tycker jag även att Matt Target är en prisvärd back som har imponerat och liksom spelar ja, men bakom Grealish. Och Grealish är väldigt bra och han släpper ofta ut bollen väldigt bra till Target. Så att han kommer ofta liksom i bra positioner på plan. Sen har vi Barkley. Han har haft lite tufft. Jag kan tänka mig att det är det här täta matchandet som har varit då han var borta skadad och sen kom tillbaka i ett riktigt tufft schema. Kanske inte riktigt upp i matchtempo. Jag tycker han ser intressant ut från match till match. Vissa, han har väl haft lite bottennapp här också, men det finns potential där och vi vet fortfarande inte vem som är straffskytt i Aston Villa, för de har inte fått någon straff här på slutet. Och jag tror helt klart att Barkley kan vara med i den diskussionen. Nu har vi sett att El Ghazi har fått mycket mindre speltid här på slutet som ja, men slog straffen före Grealish senast. Så att nej, det är väl de spelarna jag tycker man ska hålla koll på från Villa. Sen i Arsenal så tycker jag väl egentligen att man gör bäst i att undvika Arsenal just nu eftersom matcherna är lite knepigare. Dock sitter man som jag gör privat med Saka, så kanske lite för att jag håller på Arsenal, men jag har i alla fall väldigt svårt att släppa honom. Och jag tycker att man bör överväga att behålla honom då han har vuxit ut den här säsongen till att vara en central figur i vår offensiv. Och i den här matchen så han, liksom, han kanske inte imponerar så, men han är uppenbarligen liksom hårt bevakad utav Villaspelarna som drar på sig en mängd frisparkar mot honom. Och de har också liksom riktat in sig på att störa hans spel, vilket tyder på att ja, men, liksom, hur central han har blivit. Så han blir ändå rekommendationen att man ska hålla koll på om man inte har honom. Och äger man honom så tycker jag absolut att man bör i alla fall överväga att behålla honom över det här tuffare schemat för att sen ha honom på slutet av säsongen när det ser bättre ut.
Yes, vi fortsätter med bedrövelserna och jag pratar United Everton 3-3, en match som United tappar de här tre poängen precis i verkligen i slutsekunderna, och det är såklart surt, men jag tänkte ändå att vi skulle börja prata Everton eftersom de har en väntande double game week här. Det är Fulham och Manchester City hemma på Goodison som väntar i game week 24, fullt utav Liverpool borta i game week 25. Så att ja, det är liksom lite umsam vin, umsam vatten. Fulla matchen är väl helt okej, även om de har skärpt till sig. Men sen är det sitt, och jag vet att det är många som resonerar lite som att ja, det är en double game week, men det är mer eller mindre en match mot Fulham som man liksom sätter siktet på. Och det kan väl vara vettigt att sätta förväntningarna där. Samtidigt så kan man väl förvänta sig att få lite poäng för alltså appearances, alltså två poäng för starter och 60 minuter spelade för sina Everton-spelare. Sen så tycker jag som sagt, man kan inte räkna bort Calvert-Lewin, att han ska kasta in någon kasse även mot ett starkt City-försvar. Kollar vi på de högst ägda Everton-spelarna så är det Calvert-Lewin på 42%, vi har en James på 9% och en Dign på 7%, och det är väl de man kanske kika mot, och då kanske framförallt Calvert-Lewin följt av Dign. James, ska vi säga, han gjorde en kasse här mot United, men det är en viss skadeoro och även rotationsrisk, så att Ancelotti pratar väl om någon känning i vaden för James, så vi får se lite hur han mår. Jag skulle inte våga chans på att byta in han, så missar han första matchen mot Fulham och så har han en game week eller en match här i double game weeken, och den är mot City. Däremot Calvert-Lewin, som sagt, jag gillar vad jag ser. Det blev 1+1 här i matchen mot United, och man ska säga det att i bortamötet mot Fulham i game week 9 så gjorde han två kassar, så att ja, om man tror på sånt så tror jag att han gillar att spela mot Fulham i alla fall. I matchen mot United så gör han mål på sin enda chans. Men jag tycker inte man ska vara allt för orolig över det. Han har ju en väldigt hög conversion rate. Den ligger på 24% och vi brukar alltid prata om Vardy med en helt galen conversion rate. Han ligger på 23%. Så Calvert-Lewin trumfar faktiskt Vardy där den här säsongen. Och han behöver inte så många lägen. Så Calvert-Lewin tycker jag man sitter bra med inför den här dubben. Jag tycker faktiskt att man sitter ganska bra med bara Calvert-Lewin. Men om man ska gå på dubben så är det väl Dign. Jag vet inte, jag har honom redan i mitt lag och såklart kommer jag spela honom. Men jag vet inte om det är någon spelare värd att ta någon minuspoäng för att få in. Eller kanske ens offra ett byte på. Utan då tror jag att man kan få in något vettigare. Om man kollar på Evertons defensiv så det här matchen mot United där man släpper tre, det var sjätte raka matchen utan att hålla en nolla. Dign tar man väl kanske mycket för hans offensiva hot. Han har gjort två ass på de här senaste sex då, som vi pratar om, så att jag ser väl kanske framförallt den möjligheten mot Fulham, men skulle även kunna svinga in en boll mot City som Calvert-Lewin kanske möter upp på. Men jag hade inte liksom sprängt banken för att få in Dign för den här dubben. Och sen dessutom då, om man inte sitter med ett wildcard och planerar att dra i 25an som jag, så väntar Liverpool borta där. Och även om du, Fredrik, pratar om att Liverpool ser lite så där ut, så vet jag inte om jag tror på en Everton nolla i den matchen. Om vi pratar United istället, så är det ingen double game week 24 eller 25, men det är West Bromwich fullt utav Newcastle, så att de fina matcherna fortsätter för United. Och även om det inte blev någon nolla i den här matchen så stod det ändå Wan-Bissaka och Luke Shaw för varsin assist, så de fortsatte chippa in lite poäng där. Det jag annars tar med mig från den här matchen är att Pogba kliver ut skadad i sin vad. Eller i låret var det förresten. Så någon form av muskelskada. Så han blir väl borta. Few weeks tyckte jag det fladdrade förbi som Moyes hade varit inne. Eller Moyes. Nej, där är vi inte. Solskär snackade om det. Och det är ju framförallt positivt för en Bruno Fernandes och en Marcus Rashford skulle jag säga. För jag tror att det kommer innebära att Rashford får utgå mer utifrån vänster. Där han är som allra bäst. Det har varit inne på flera gånger tidigare. Och jag tror att Bruno kommer pushas högre in i banan. Och fylla på bättre in i boxen. Ja, det är väl det. Jag har inte så mycket mer att säga om United. Bruno och Rashford tycker jag är fina spelare att sitta på här framåt. Kanske eventuellt med någon av ytterbackarna. Yes, Fredrik. Leeds Palace spelade igår och Leeds plockade hem segern med 2-0.
Ja, de inte bara plockade hem den. De tog den och sen så... Det var det ena liksom, jag ska inte säga rånet, för rånet blir ju tvärtom, det var ju motsatsen liksom. Det var ju en överkörning, så ska vi säga. Crystal Palace hade väldigt, väldigt lite att säga till om, det här var väl Leeds för hela slanten. Och känslan är ju nu att Leeds kanske börjar hitta lite tillbaka. Nu var ju det här väldigt beskedligt motstånd, men att de börjar ticka igång lite igen. Och med den här dubben som kommer i 25an nu, så tycker jag att laget ser intressant ut. Det finns mycket liksom, det är mycket fina spelare som, de har ju i princip inga premiumspelare, utan det är ju mest mid-price och budgetspelare, men som ändå gör väldigt bra ifrån sig. Alltså det är ju liksom, då är ju både Bamford och Dallas och Rafinha och en Meslier som plockar poängen även den här matchen. Så jag känner att inför kommande dubbel här i 25an, så ja, så minst en, gärna två. Ja, det behöver inte vara fel att gamla med tre Leeds-tillgångar. Speciellt inte om man sitter i ett läge där man kanske har tänkt att dra wildcardet som är inför 26an till exempel. Beror lite på hur man tänker där, 25an eller 26an. Kikar man schemat i övrigt så, som sagt, beroende lite på vad man har för plan, så kan det ju också vara, det skulle ju kunna vara läget med den här bytet inför den här gameweeken, ta in en Leeds-spelare och bänka. För att jag tror att det är fler än jag som sitter och sneglar på pick team och inser att man kommer att behöva bänka en del bra spelare som man gärna kanske hade spelat. Och då gör det kanske ingenting att lägga bytet på att plocka in någon som i den här gameweeken då, som vi har till helgen. Alltså då landa lite tillgången på bänken för att sen då åtnjuta en double game week i 25-man. Det kan vara ett bra tips. Kika för Bob Pallas. Ja, alltså Wilfried Zaha, jag var inne på, kan jag tipsa om det, en hemsida som jag mest har nått via, en annan hemsida som heter physioroom.com. Men jag inser att själva hemsidan här heter ju premierinjuries.com, där man kan se alla lags skador och lite uppdateringar. Så verkar det ju inte något vidare med Wilfried Zaha. Det är någon form av muscle strain och de tar alltid tid att läka, ska jag säga citatet. Vilket ju inte alls känns något bra för Crystal Palace. För att Crystal Palace utan Wilfried Zaha, det såg vi mot Leeds vad det var. Och det är förmodligen tillsammans med Sheffield United och Fulham det minst intressanta fantasylaget. Och det är ju jävligt synd för att de har ju det bästa spelschemat. Så det är nu man, jag vet att vi satt där vid årsskiftet och pratade om att ja, men framåt februari där, då ser det riktigt bra ut för Crystal Palace. Så det gör det ju nu, spelschemat ser ju kanon ut, men vi har ingen Wilfried Zaha att plocka in och då känns det känns tunt när han inte finns på plan.
Mm, ja, verkligen. Palace blir faktiskt sämre både offensivt och defensivt när Zaha fattas. Och Palace är ett sånt lag som faktiskt är ett av de sämsta tillsammans med Fulham på att släppa till så här headed attempts. Det tycker jag gör det jätteintressant med Burnley här i Double Game Week 24, där Burnley ska möta båda. Och vi har varit inne och pratat om Ben Mee, men även en Tarkowski i Burnley blir intressant. Det är svårt att gissa när de här målen ska komma, men ja, kollar man på statistiken så kommer det inte finnas något bättre läge för dem att göra mål i alla fall.
Nej, verkligen.
Gällande Leeds där så säger du att man kan sitta på två eller kanske till och med tre tillgångar. Rankar du dem ungefär som jag? Att Bamford sitter ju i de flesta lag, men kanske utöver det en mittfältare i Rafinha och en försvarare i Dallas.
Ja, absolut. Det låter väl som en del sitter ju med Slayer liksom long term, och då kanske man inte håller på och liksom kladdar för mycket där, utan adderar då antingen Rafinha eller Dallas. Men absolut, i den ordningen du nämnde dem med ska man liksom gå för en trea Leeds och gå den liksom gamble-vägen, vilket verkligen inte behöver vara fel, då tycker jag Bamford Dallas Rafinha är en bra trippel.
Yes. Stefan, Newcastle Southampton. Newcastle plockar hem segern med 3-2.
Ja, man håller undan här trots en tidig utvisning och en skada som gör att man spelar med 9 man sista kvarten. Men ja, det var inte den här auditionen man ville ha från Southampton inför deras dubbel i Game Week 25. De har ju Wolves här i 24an, så att det är ett bra läge sett om man vill gå på någon Southampton-spelare och göra det nu. Men som sagt, jag är lite osäker. Försvarsspelet har ju sett extremt svajigt ut här på slutet. Dock ska man väl säga att Vestergaard var tillbaka till den här matchen, och får man även tillbaka Walker Peters på högerbacken så kanske man kan få ordning på det igen, men det är lite mycket frågetecken just nu för min smak, och jag vet inte om Bednarek liksom kan ta den här persen nu. Nu såg jag att hans självmål mycket snällt blev bortplockat som man gör i den här matchen, vilket han även gjorde mot United. Men som sagt, han har det nog ganska tufft psykiskt just nu.
Gällande Walker Peters kan jag väl skjuta in det att Hasenhüttl var ute på presskonferensen idag och sa att han förmodligen kan vara aktuell för spel redan här i FA-cupen mot i veckan på torsdag, tror jag han spelar.
Yes, men som sagt, försvarsmässigt så har jag väl inget jätteintresse nu. Sen i dubben så möter man Chelsea och Leeds, vilket känns som två lag som ja, men har sett lite bättre ut här på slutet. Så att, det är klart att man kanske kan gå för en McCarthy om man inte har någon annan målvakt. Så jag rankar väl Messler högre kanske, men som sagt, Leeds har lite andra intressanta spelare som jag också är intresserad av. Så att, men det är väl liksom det jag nöjer mig med från Southamptons defensiv. Offensivt däremot Så visst, det har sett lite knackigt ut, inte klockrent. Man borde ha skapat mer i den här matchen då man liksom möter Newcastle och dessutom spelar med två man mer på slutet. Men liksom, det är hårfina marginaler. Ings är en insida stolpe ifrån att bli målskytt. Jag tycker väl att man ska inte räkna ut honom. Han har också liksom kommit tillbaka från skada här in i ett tätt spelschema. Så att det kan gå fort och det kan svänga och att han hittar form igen. Jag tycker att han är intressant för dubbelveckan. Sen har SA15 ett bra spelschema efteråt, vilket liksom underlättar också att byta in om man nu inte har ett wildcard. Sen tycker jag att Ward-Prowse på mitten liksom är fin. Förutom att han drar in frisparkar till höger och vänster så plockar han även bonuspoäng. Och det är en välkommen egenskap i fantasy. Så jag sätter dem som differentials här inför Game Week 25. Men de får gärna, liksom, om jag tror att man kanske vill se lite hur det ser ut mot Wolves innan man tar det sista beslutet och byter in någon därifrån. Är min rekommendation i alla fall. Som sagt, fint spelschema efter 26an också har SA15. Newcastle då, trots segern så lockas jag inte speciellt mycket. Det var egentligen Wilson som jag tyckte var intressant innan den här omgången. Och han skadar sig tidigt i den här matchen och kliver av. Och jag har inte sett någon prognos för det. Men liksom det i kombination med ett tuffare spelschema gör att jag tycker att man ska skeppa honom nu. Och det finns ju som sagt bra alternativ i Calvert-Lewin, Bamford och Ings som alla har dubbelveckor här kommande två veckorna, så att där är det bara att välja och vraka vem man tror mest på. Sen så visst, Almiron gör det såklart bra i den här matchen, men jag har svårt att se att han ska hålla uppe det, speciellt då Chelsea och United står för motståndet kommande två omgångar.
Yes, jag ska prata Spurs och West Brom, en match Spurs vinner med 2-0, och då tänker ni kanske, va? Vinner Spurs? Är Kane tillbaka? Jajamän, det är han. Det blir mål direkt både från hans fötter och även från Son, som såklart vaknar till liv när Kane kommer in i laget. Även om de i det här fallet inte assade varandra. Vi får se 90 minuter på en Kane tillbaka, trots att han får en ganska tidig smäll mot hans ankel. Vi vet ju hans problematik med de där anklarna. Men han spelar klart där och var tillbaka tidigare än väntat. Dessutom så ser Kane riktigt bra ut i den här matchen. Han har 5 skott inne i boxen, vilket är mest utav alla. Och ja, helt plötsligt blir intresset åter på han och Son. Vi får väl se, nu var det ett West Brom man mötte ändå. Svårt att liksom dra liksom växlar utav det. Nu är det City fullt av West Ham inför en då förväntad Double Game Week 26. Vi får väl se, det är ju inte klart än hur 26an kommer se ut. Men det skulle kunna vara en fin Double Game Week 26. Och är det, ja, men då lockar det ganska mycket med att sitta med både Kane och Son, i alla fall för min del. Jag tror jag lämnar Spurs där, för jag tycker att intresset ligger just i firma Kane-Son. West Bromwich i övrigt då, ja, det finns inte så mycket att säga. Big Sam är extremt frustrerad över försvarsspelet som hans lag visar upp, och han testar allt möjligt. I den här matchen testar han till och med att bänka deras bästa spelare i Matias Pereira, som får ett inhopp. Och men flera uttalanden från Big Sam är väldigt frustrerade, och jag tycker West Bromwich just nu bara är ett lag att pinpointa motstånd, och det är United som väntar här i nästa game week. Jag stannar där. Övriga matcher som vi inte går så djupt i, det är Burnley Brighton som blir 1-1, Fulham West Ham 0-0, Wolves Leicester 0-0 och Sheffield Chelsea 1-2. Jag kan väl dra igenom lite saker jag tänker på från de här matcherna. Får ni skjuta in om ni har något. Om vi börjar med Burnley Brighton så är det väl Burnley vi ska fokusera på då. De har en dubbel här. Jag har redan varit inne på det. Pope, Mi, Tarkowski. Jag kollar defensivt i Burnley. Wood, han är lite tveksam till start. Han har ju varit skadad, han var inte med i truppen här i kväll när de fick stryk mot Bournemouth i FA-cupen och åkte ut där. Även om man skulle vara tillbaka så är det en väldigt tvek till att han ska få två starter här. Så att jag tycker intresset ligger defensivt. Har ni någonting ni vill skjuta till i den matchen?
Nej, jag tycker jag drar samma analys där.
Ja, det är delat här också.
Fulham West Ham då tycker jag att man kan prata om Antonio som är helt slutkörd enligt Moyes. Surprise, surprise! Spelar 90 minuter lite hela tiden. I den här matchen kliver han ut i 74 tror jag det var. Vi kan även konstatera att Zuzeks röda kort är upphävde, så att han är inte avstängd utan han spelar ikväll i FA Cup-matchen mot United som pågår just nu. Fredrik, har du något att skjuta in om West Ham eller Fulham?
Om hur mycket jag tycker om Mike Dean eller inte. Nej, vi är väl lika bra att lämna det därhän kanske.
Ja. Ska jag säga det, Fulham har ju dubbel här i 24an. Jag tycker ändå inte det finns så mycket intresse där. Är det någonting du delar, Stefan? Eller alltså sitter man med en Areola i mål så är det väl en sak. Men man kanske inte byter in någon spelare från Fulham, va?
Nej, jag har ju kvar Areola sen mitt benchboost-lag här, så att han får förtroendet i dubbelveckan för mig. Men det är ingen jag hade bytt in, så då hade jag föredragit att byta in Pope som känns stabilare.
Yes. Wolves-Leicester, det vill bara konstatera det att den här James Justin fortsätter plocka massa poäng. Och sen ska vi även säga det att Jamie Vardy var tillbaka med ett inhopp på en halvtimme. Sista matchen, Sheffield-Chelsea, där Chelsea vinner med 2-1, så kan vi väl konstatera det att Chilwell fick den här starten och Alonso inte kommer starta vecka efter vecka, men det var väl inte den bästa audition av Chilwell. Jag vet att du var ganska besviken där, Stefan.
Nej, han var helt urusel. Han orsakar en straff som han blir räddad av en VAR offside. Han vet inte att det är offside när han sparkar ner Sheffield-spelaren. Och sen offensivt sett så sprang han ju offside 3-4 gånger, och det var inga liksom millimeter offside, utan han tog ju löpningarna helt snett och blev utbytt men tidigt mot Alonso. Jag förväntar mig att Alonso kommer spela mycket mer än Chilwell här på kort sikt, men som sagt, jag hade inte kanske satsat på Alonso heller, för som sagt, Chelseas match är väl inte kanon.
Nej, och Chilwell kommer ju få speltid även om det här var en svag insats. Men jag tror precis som du att Alonso är nog första valet som det ser ut just nu för Tuchel där. Det var laggenomgången, och vi hoppar raskt vidare till veckans rekommendationer och börjar såklart i försvarsleden. Fredrik, förra veckan så hade du Sofal, Mi, och fortsatte vara lite differential och avig där och plocka med målvakten Martinez.
Ja, han får nog faktiskt finna sig och sitta kvar där. Jag tänker faktiskt låta det vara orört. Jag vet att Sofals streak av fina matcher här, den dör ju ut i och med den här veckan. Men det känns ändå inte rätt i magen att byta ut honom inför Sheffield United hemma. Det är liksom, nej, det går emot vad varenda cell säger i kroppen. Så att Sofal, Mi och Martinez sitter alla trygga i mina rekar.
Min rek på försvarssidan förra veckan var ju Cancelo, Shaw och Ben Mi. Jag är ganska nöjd där. Det är ju liksom hugget som stucket. Jag väljer ju Mi för att han är billigare än Tarkowski. Men jag tycker att Tarkowski är minst lika bra. Skulle väl egentligen, om jag skulle välja en Burnley-försvarare, vilja trycka på. Jag tycker att Pope är en bättre spelare att plocka in än både Mi och Tarkowski. Det är mer om man ska uppdubbla. Men jag håller mig till de här försvarsrekarna och blandar inte in målvakter i er, så därför får Mi sitta där. Jag gör inte heller några ändringar. Stefan, hur ser du på det här då? Du hade Cancelo, Stones och Luke Shaw.
Ja, nej, jag gör inte heller några ändringar. Sen får man väl skicka in brasklappen där att FA-cupen mot som City har imorgon kommer att avgöra rätt mycket. Liksom om man får spelare som vilas där, då siktar man ju såklart hellre på dem om det skulle vara andra spelare än som nämns här, är min rek. Men jag tycker Cancelo och Stones, liksom Stones, jag ser ingen anledning till att de blev vilade mot Sheffield i den lättaste matchen City hade. De har spelat alla tuffare matcher, så att jag har ingen liksom oro kring att de inte skulle vara första val. Och sen så tycker jag ser fortsatt jättefin ut. Uniteds försvarsspel kanske liksom inte klockrent alltid, men jag tycker så offensivt sett imponerar, han tar bonus. Jag vet att Van Bissaka har tagit väldigt mycket poäng på slutet, men jag tror att Shaws poängproduktion är mer hållbar än vad Van Bissakas är.
Jag delar det. Jag tycker att Shaw, när han spelar, har liksom ett högre tak än Van Bissaka. Det som ska skjutas in där är ju dock att Van Bissakas plats är ju mer given, så sitter man med lite mer så här, spelare som kan se eller som kanske kan få någon vila då och då, eller fler sådana spelare, då kanske det ändå kan vara värt att gå på Wan-Bissaka om man har de extra pengarna som krävs där. Går vi över på mittfältsidan, Stefan, så kan du få fortsätta där. Du hade Gündogan, Grealish och Bruno förra veckan.
Ja, nej, inga ändringar här heller. Jag tycker att det är liksom de spelarna man bör ha som grund på mittfältet. Alla imponerar. Det var ju trist att Gündogan skulle bränna en straff. Det ifrågasätter ju hans liksom potential och få slå nästa straff såklart. Men i övrigt, ja, han gör ju case för sig själv ändå med två mål efter det. Så att, och Grealish kommer förvisso inte iväg med några poäng mot Arsenal, men ser liksom fortsatt fin ut och ligger bakom en hel del. Och Bruno, ja, som du var inne på i matchgenomgången, så att Pogba är borta är nog bara positivt för hans fantasy-värde.
Yes, jag har ju gjort något statement här och plockat bort de här superpremiumalternativen i Bruno, Sala och sådär. Bruno är ju dock en spelare, jag tycker Sala också, men Bruno kanske framförallt nu är jätteintressant. Men jag står också kvar vid mina rekar i en Son som nu har sin partner Kane vid sidan, en Gündogan och en Jack Grealish. Så jag är ganska nöjd där. Fredrik, du plockar ju bort Foden, du skakar på huvudet och sa jag ber om ursäkt för min Foden-rek. Sen ser Foden väldigt, väldigt fin ut, framförallt när han får den här framskjutna rollen. Men Rafinha som Sucek sitter i ditt bygge.
Ja, den där jävla Foden alltså. Nej, men det är alltså Son, Rafinha, Returns och fina matcher som kommer, de sitter ju stensäkert. Sen är det ju en Sucek som hade varit väldigt lätt att liksom ta ut om det, så att det där röda från din hade bestått. Det var vi väl ganska på det klara med att det inte skulle göra. Och jag känner väl lite där som med så fall att även om det här är på sikt, så han kostar 5,2. Det är inte där du ödslar bytet, tycker inte jag i dagsläget. Jag menar, han sitter kvar än så länge, men det kommer ju att hända grejer här längre fram. Men jag kan inte förmå mig själv att ta bort honom från reken nu. Det kan jag inte. Så den får faktiskt lämnas oförändrad även mittfältet.
Yes. Anfallsrekarna. Jag tycker det är ganska enkelt. Jag sitter där med Antonio och Bamford. Vi får väl följa vad som sägs om Antonio. Man skulle såklart kunna växla över honom till Calvert-Lewin. Det hade varit lätt nu i och med den här dubben som kommer. Men jag väljer ändå att sitta kvar med Antonio Bamford. Jag tror att Antonio fick vilan nu här i FA-cupen. De sätter han inte på bänken, för att han ska inte in oavsett. Han behöver få den här vilan. Jag tror att han kommer starta till helgen. Jag lämnar det där. Stefan, jag kan lämna över ordet till dig direkt, för att du hade samma reka du förra veckan. Hur gör du med Antonio?
Ja, nej, men jag håller väl med att man inte byter ut honom. Däremot så chansar jag att plocka in Ings istället för honom här i rekarna. Jag tycker som sagt att Antonios match här är den sista så att säga bra matchen, och så får vi se lite hur han ser ut. Men som sagt, Ings med Wolves och dubbelvecka och sen fint spelschema kan bli riktigt bra och är en stor differential här och nu. Så att ja, han kommer in.
Yes, Fredrik, du har Antonio och Calvert-Lewin. Ska vi se en Bamford smyga sig in här kanske?
Nej, det ska vi inte göra. Däremot om jag nu var lite småfeg med Sofall och Zuzek, så tänker jag att jag kan jag liksom någonstans måste man ju man up på någon av delarna i alla fall. Calvert-Lewin sitter ju tryggt, men Antonio får just med liksom det här med osäkerheten, med skadan och så, även om jag också tror att han kommer att starta, så väljer jag att plocka honom och lyfta in, jag vet att jag var tidig på bollen där, lite för tidig eller sen, beroende på hur man ser det med Foden, men och man ska inte göra samma misstag om igen, men jag är ju jäkligt sugen på att vara tidig på bollen med Kane som är tillbaka nu, så att Antonio blir Harry Kane, för jag tror att en Kane åter kommer att kunna höja hela Spurs, och han levererar ju. Och jag vet att man har City borta nu i 24, men ja, alltså återigen, om Spurs blir utspelade, det blir 5-1, men Kane gör målet, ja, då har du fortfarande poängen. Och efter City borta så ser ju schemat ganska trevligt ut faktiskt. Så att Kane in istället för Antonio.
Kane alltså, jag hade nästan förväntat mig en Bobby Reed som går in på en double game week här.
Ja, det hade ju faktiskt. Vi lägger med det som ett semi-tips där. Om det är så att han levererar i double game weeken, då vill jag, nej det vill jag inte.
Får se om han ens får starta. Det är väl...
Ja, det är också det kanske är Mitrovic.
Jag tänkte göra en fin segue här och säga att vi kanske får höra lite om Bobby Reed nu när vi går över på en kaptensdiskussion inför Game Week 24. Det kanske inte är jättetroligt, men det är deadline lördag klockan 12. Det är Leicester-Liverpool som sparkar igång vid 13.30 på lördag. Det är ju så här, när det är double game week, då kollar man direkt mot dubbellagen, och i det här fallet så har vi City. Jag vet att du, Fredrik, ställde frågan kring hur vi resonerade. För mig så är det ändå City som jag kikar närmast mot. Kanske inte en Foden, även om han såg bra ut nu senast. Jag och Stefan har ju pratat lite kopplat till poddlaget, och vi är väl båda ganska sugna på att skicka in en Sterling och sätta binden där så länge vi får liksom en vila på Sterling i FA-kuppen. Så där landar väl jag. Sen tycker jag att Gündogan också är ett jättebra kaptensalternativ om man inte har möjlighet att få in Sterling på något enkelt sätt, om man sitter med sina liksom, tre City-gubbar redan. Stefan, delar du åsikterna här?
Ja, alltså, men den här kaptensbinden kommer jag att göra imorgon. Lite beroende på hur City ställer upp, skulle jag säga. Men jag är jätteinne på att kaptena Sterling. Men som sagt, med behållat, har man inte Sterling så tycker jag att man kan kappa Gündogan lika gärna.
Mm. Det man kan säga där är väl att jag är inte speciellt sugen att sätta binden på en försvarsspelare. Jag har tidigare varit inne på att Cancelo kan man sätta en bindel på. Men där tycker jag det är svårare att se liksom, hur starterna ska se ut för en Cancelo. Får han två? Jag vet inte, eventuellt, men osäker. Och dessutom, som sagt, se att både Tottenham och Everton mycket väl kan få något tröstmål. Men även fast jag tror att City går vinnande ur båda matcherna. Det är i alla fall så jag resonerar kring de matcherna. Och Fredrik, du får gärna lyfta dina tankar ytterligare om City-bindel, och gärna bemöta det här som jag och Stefan pratar om, Gündogan och Sterling, hur tryggt du känner kring de spelarna och en kaptensbindel.
Ja, nej, men det är klart att de två är liksom två heta alternativ, och jag må vara aningen färgad av att mina City-tillgångar är Cancelo, Diaz, Foden, och det är förmodligen det som gör att det känns ganska svalt. Hade jag suttit på en Gündogan eller på en Sterling så hade det förmodligen känts mer attraktivt, men Ja, det hade det gjort, men jag hade nog ändå blickat, kika mitt busslag nu, så sitter Calvert-Lewin som kapten. Jag tycker att Fulham hemma är en himla fin match, och jag utesluter ingen liksom det, men City hemma ska ändå spelas. Jag tror att City vinner, men det kan, ja, alltså, de kan mycket väl släppa in ett mål, och gör Everton mål brukar det vara Calvert-Lewin som gör dem. Jag tycker att det finns lite andra bra alternativ också. Det är det som är så roligt såna här veckor, där det finns många bra. Alltså, det är lätt att glömma bort en Bruno borta mot West Brom. Det kan liksom bli en jättedifferential, och på förhand borde det ha varit liksom kanske det mest givna. Det går att spela Allan Ballan, för att citera det, Alex, och sätta den på en Burnley-försvarare i Ben Mee. Så det, det finns många roliga vägar att ta. Men jag kommer nog att landa i Calvert-Lewin med en vicebindel på Bruno.
Mm. Nej, men jag, alla de här du nämner tänkte jag liksom plocka upp lite tankar kring. Om vi börjar med Bruno där i, som inte har Double Game Week. Så som sagt, det är West Bromwich som ska möta. Det är borta, vilket jag alltid brukar påtala för en är intressant när det är Bruno. Vi har tidigare pratat om att Pogba kommer missa den matchen. Och det är positivt för Bruno. Dessutom så spelar United FA-cup nu mot West Ham och Bruno sitter på bänken. Får se om han kommer in här, det står 0-0 just nu. Men ja, han får lite vila här och behöver absolut inte vara fel. Men jag har jävligt svårt ändå att gå på en single game week-spelare och det kanske man får käka upp. Men en spelare du inte nämnde, det är Pope. Och det låter helt, helt galet. Jag tror aldrig jag har liksom kikat mot att sätta en bindel på en målvakt. Men just i Popes fall så tycker jag det finns ett case. Det är Palace och det är Fulham. Och Burnley är ju ett lag som, alltså, de gör inte speciellt mycket poäng. Så det blir ju så, när Burnley håller nollan, då är det bonus på Pope nästan jämnt. För att de gör inte så mycket mål framåt. Och alltså jag ska säga så här, att golvet på Pope, det känns väldigt lågt. Jag går inte ut här och garanterar några dubbla nollor, men jag skulle bli förvånad om det inte blir minst en nolla i den här double game weekend för Burnley. Och ja, får en nolla och bonus förmodligen på det, kanske någon räddningspoäng. Dessutom andra matchen så blir det ju några poäng, så jag tror golvet är ganska högt ändå på att sätta den på Pope. Jag håller Pope mycket högre än Mi eller Tarkovski, just kopplat till bonussituationen och även hans möjlighet att få räddningspoäng. Så resonerar jag kring Burnley. Vad säger du, Stefan? Är man helt ute och cyklar om man pratar målvaktskaptener, eller?
Nej, jag tycker det är bra i dubbelveckor. Det är ju jättelätt att räkna hem starterna också. Så att det känns som en bra vicekapten i alla fall. Men jag håller ju såklart sitt kaptenerna och eventuellt Bruno högre också. Jag vet inte riktigt om jag är supersugen på Calvert-Lewin. Jag tror det blir svårt mot City och Fulham, visst. Men Bruno mot West Brom, det blir ju poäng, så att han sitter bra som en vice kapten också.
Ja. Som sagt, jag gillar Brunos match, men det räcker för mig att ha han i laget. Binden kommer i mitt lag sitta på Sterling med största sannolikhet. Men jag lockas ändå av Pope. Men som sagt, jag tycker Sterling är ett jättefint val. Sitter inte så många byggen. Han har sett väldigt, väldigt bra ut. Det har såklart Gündogan också gjort. Men man får chansa lite och hoppas. Det är ett bra sätt att tjäna in en del poäng. Om det är så att Sterling gör någon sån monsterpoäng. Och det känns som att den är på väg.
Ja, men det går ofta i vågor, så jag tror inte Gündogan gör två nya baljor till exempel, så att jag hade hellre kört på Sterling där om man hade båda.
Ja, och om man säger så här, om du hade suttit på trippelt City-försvar som jag har gjort, som nu har tagit mig ifrån det, hade du vågat sätta binden på någon City-försvarare eller hade du då hellre gått på Bruno eller en Pope eller så?
Oj, men det är för svårt att svara på. Det beror på om någon vilas här 90 minuter i FA-cupen. Då är väl, då helst Cancelo skulle jag säga. För det är han som lockar med, för att han har ju ett helt annat offensivt register än mittbackarna skulle jag säga. Även om de såklart kan knoppa in en hörna någon gång då och då. Fast det är så svårt att förutspå när det kommer. Cancelo, han har vi sett att han skapar i varje match mer eller mindre nu, och det kommer trilla på så bra som han ser ut.
Mm. Spännande. Jag vet inte, jag tycker inte det finns någon anledning att prata om någon annan single game week-spelare eller sådär. Är det någon annan ni vill lyfta om vi börjar med dig, Fredrik?
Nej, det är det väl inte med tanke på Antonios skada här och att han inte såg så där superpigg ut. Så annars har ju West Ham en himla fin match i Sheffield United hemma. Så hade han varit i liksom den här tokformen och hel, då hade han ju kunnat blanda sig i kanske en diskussion. Även om man kanske inte har landat där, så hade han kanske funnits med i som en hangaround. Men inte som det ser ut i dagsläget.
Nej.
Jag tror West Ham behöver Antonio i den där matchen också. För Sheffield såg faktiskt ganska bra ut mot Chelsea. De pressade väldigt aggressivt och bra, tyckte jag.
Mm. Ja, jag tycker de har skärpt till sig. Så ja, vi får se. Tobias Tim hör av sig. Vi går över på lyssnarfrågor. Och han undrar hur man gör med leadspelare om man hoppar på ett wildcard här i Game Week 25. De har ju dubbel i 25-man, men förmodad icke-dubbel i 26 då. Och många andra lag har dubbel. Hur resonerar du där, Fredrik? Du har ju ditt wildcard kvar, men du funderar väl på att ta det i 26-an om jag förstått det rätt?
Ja, jag har varit inne på 26-an. Jag hörde ditt resonemang om 25-an, men har liksom ett lag som är uppbyggt lite för att de har fina matcher i 25-an, så det blir lite bortkastat. Men man får ju väga det lite mot det där extra bytet man får inför 29-an. Men har även liksom blickat lite mot om det går att lösa 26-an, 29-an utan wildcard och sen kunna städa upp skiten i Game Week 30 istället. Så att, ja, men jag tycker att det är ju såklart väldigt, väldigt beroende av vilken strategi man väljer. Men jag tycker att Leeds har ett ganska så fint schema ändå. Så att jag var inte orolig för att plocka in, låt oss säga att man drar ett wildcard i 25-man, då får du dubbel där. Om du får en dubbel på Leeds 25 eller 26 spelar ju ingen roll. Du får ju en dubbel game week och en single game week. Och två stycken hade jag nog tofflat in i alla fall, det tror jag.
Ja, men du är inne på precis det jag tänker, att om det är dubbeln 25-man eller 26-an, det är ganska ointressant. Det är ingen som kommer att ha dubbel i både 25 och 26, tror jag. Inte kan Southampton få en dubbel i 26-an, va? Lite osäker där, men jag tror inte det. Och alltså, jag kollar på att dra wildcard till 25-an. Jag kollar på förmodligen, vi får se, jag har liksom inte kollat allt för långt på hur mitt wildcard-lag kommer se ut, eftersom jag vill veta lite mer om Game Week 26 och 29 innan jag trycker av det. Men alltså, två eller tre Leeds-spelare funderar jag nog ändå på att plocka in. Sen så är det ju lite beroende på vad man sitter i för läge. Sitter du liksom med ett wildcard, en bench boost och en free hit kvar, ja, men då kanske du drar en bench eller ett wildcard i 25-an för att dra en bench boost i 26-an och sen lösa det med free hitten där i 29-an. Ja, men ja, då är det kanske en annan sak, men jag tycker fortfarande att Leeds dubbel i 25-an är så pass bra. Det är liksom, alltså, jag tycker nästan det är triple captain läge på en Bamford där, om man liksom inte använder något annat chip. Det kommer vi väl prata om i framtida poddar, men jag tycker absolut att det finns case för det. Du var ju inne på det, Fredrik. Vi fick en fråga från Joakim Winter som sa så här: om ni hade ett wildcard kvar, hade ni använt det i Game Week 25 eller efter blank Game Week 29? Och du pratade ju om det, om det går att lösa. Stefan, hur resonerar du i det? Jag vet att du har dragit ditt wildcard, men om vi ponerar att du har det kvar, hur hade du resonerat?
Ja, det beror ju på om man har bench boost kvar eller inte, skulle jag säga. Annars hade jag väl dragit till 26-an, lite beroende på hur laget ser ut för 24 och 25. Men att dra i 26-an gör ju att man får, jag tycker inte att man tappar ett byte. Jag tycker att man kan sätta tre gubbar på bänken som man vill ha sen framåt.
Det ja. Tänker ju jag man kan göra i 25-an ändå. Liksom att du planerar för det. Men du tappar ju ett byte i form av att du inte får ett byte då. Gör du drar ett wildcard i 25-an och inte gör ett byte till 26-an för att ha satt upp ditt lag, så att du ändå kommer vara nöjd med det i den gameweeken, så har du ju två fria sen till gameweek 27.
Ja, nej, men det är väl lite beroende på hur laget ser ut. Som liksom, har man redan Bamford och någon till kanske för 25-man, så kanske inte är någon panik där. Så det är väl lite hur man känner privat med sitt eget lag.
Ja, det är alltid svårt att resonera kring det här, för det handlar ju mycket om hur liksom ens lag är formerat, vilka chips man har kvar och lite sådana saker. Robert Jonsson.
Jag får nämna också, Alex, varför jag tvekar lite på att dra wildcardet 25-man där, det är för att jag sitter redan med både Mi och Pope, siktar på kanske att ta in Tarkowski och trippla Burnley i försvaret. För de har ju West Brom hemma i 25-man. Och då, det är klart, drar man ett wildcard i 25-man så tar det ju inte in tre Burnley-spelare, det är en sak som är klar. Mm. Så det är eventuellt för att liksom rida ut, få liksom allt det göttiga av Burnleys schema innan jag ditchar hela bunten inför 26-an i så fall.
Ja, och det finns det ju absolut ett case för att göra, ska jag säga. Jag är inte helt bestämd där, och mycket handlar ju också på om vi får reda på hur Game Week 26 kommer se ut och när vi får det. Många verkar ju tro att det blir per automatik att de som får blank i 29, det kommer vi få reda på den här veckan. Att de per automatik kommer in i 26an, de matcherna. Det är inte helt säkert, så vi får se lite hur FA resonera kring det och hur snabba de är på att liksom utannonsera matcherna. Man hoppas ju på att det ska gå snabbt, men jag vågar inte ta någonting för givet. Vi ska gå vidare här. Robert Jonsson, han skriver det. Han har två fria byten. Ett utav byterna kommer vara Antonio till Calvert-Lewin. Det andra är förmodligen Chilwell ut, men mot vem? Och då bollar han upp Ding eller Cancelo. Och jag kan väl säga direkt så att jag tycker inte Ding är någon man måste trycka in. Men om det är så att han har utrymme att ta in en City-spelare till, så tycker jag absolut att man ska sitta trippelt City. Håller du med mig där, Stefan?
Ja, absolut. Som sagt, de ser ju extremt bra ut och har dessutom fler dubblar som kommer komma. Vet inte när, men liksom, de skulle kunna få en dubbel i 26an också. Så att ja, jag kan se alla dagar i veckan.
Mm. Och det är väl samma där. Man kollar FA-cupen, ser hur City ställer upp där. Men det borde vara ett ganska roterat lag. Som vanligt så har ju City sådana här dröm FA-cup-lottningar. Christian Olsson kollar också på försvarare och undrar vem man ska plocka in av Tarkowski, James eller Ding. Jag gillar ju Tarkowski där, men vad säger du, Fredrik?
Ja, av de tre så får det nog bli Tarkowski i så fall. Och här beror det helt på hur du vill göra. Vill du liksom sprida riskerna eller gambla och lägga många ägg i samma korg? Och jag kommer att gambla lite som det ser ut just nu och gå på trippelt Burnley i försvaret med Pope, Mi och Tarkowski. Magkänsla, men av de tre han bollar upp så tycker jag Tarkowski.
Mm. Och det antar jag att du bygger lite på den där upptripplingen just för att du har ett wildcard och sen kan ta det enkelt bort från det, för du vill inte sitta med trippel Burnley sen efter 25-man.
Nej, verkligen inte, verkligen. Utan det är precis, det bygger ju verkligen på att du kan städa undan det snabbt.
Även Chris Carlson kollar mot Burnley-försvarare. Han undrar om det är vettigt att göra Robertson till en Burnley-försvarare. Stefan?
Ja, för den här, alltså, ja. Alltså, det är en jättebra dubbel. Kan bli liksom 12 pinnar plus om det spelar ut väl.
Om pengar inte är problemet hade jag gått på Tarkowski före Mi. Jag tycker att Tarkowski hotar lite mer i luftrummet. Asad Amaya, han verkar så aggressivt. Lite som jag har gjort den här säsongen och det har inte gått så bra. Han undrar om det är en dum idé att ta -8 två omgångar i rad för att maxa med spelare som har dubbel. Exemplet han bollar upp, det är nu 24 och 25. Att i 24 då ta in Pope, Mi och Richarlison. Och Game Week 25 ta in Bamford, Ings och Minamino. Han har redan tre City-spelare, en spelare från Everton, Burnley och Leeds. Fredrik, jag vet att du brukar vara ganska restriktiv för minus.
Ja, nej, men generellt sett så, som sagt, ska du ta ett minus, då är ju det för att göra en förändring som du kan åtnjuta åtminstone ett par veckor. Annars ska det vara en väldigt, väldigt upside, och jag tycker inte vi ser någon sån upside, varken 24 eller 25. Visst, det är ju kul att sitta på Burnley-tillgångar och Triple City är väl bra att ha, men börjar vi prata massa Mia, kanske. Men då är det också en Melly Gamble. Jag vet att du var inne på det, Alex, men jag hade nog avstått mycket minus, för du ska räkna hem det där också, och det är... Nej, jag hade avstått.
Jag tycker det finns case för att göra sånt här i när det är double game weeks. Just det här vet jag inte om jag hade gjort. Till exempel, absolut, ta minus 4 den här veckan då och ta in Pope och Mi. Men att byta Watkins till Richarlison för ytterligare minus 4 vet jag inte om jag gillar lika mycket. Samma där i game week 25, att alltså man kollar på att ta en, liksom göra ett byte utan att ta minus, eller kanske på sin höjd 2 måste man trycka in en Minamino exempelvis. Jag vet inte. Jag ser ju här liksom, han har ju skrivit vilka han ska ta ut också, och då ser det ut som att han ska ta in Richarlison i game week 24 för minus, sen ska han ta ut Richarlison minus 4 till 25. Alltså, nej, jag tycker inte att det är en smart idé. Sen så, som sagt, jag är inte helt emot att ta minus och gå på en chansning här i de här dubbelveckorna, men för en Richarlison som har en city i en double game week, tvek. Vad säger du, Stefan?
Nej, jag håller väl med. Jag hade hållit mig borta från Richarlison och Minamino där och kört mindre minusbenäget.
Men hur resonerar du kring generellt att ta minus så här för en double game week, för att ändå få in en dubbelspelare som ändå man tror kan leverera bra? Om vi pratar om det liksom Pope som man tar in för en minus 4 som man vill ha, exempelvis, som vi ändå alla verkar tro är en ganska bra målvakt här i 24, och dessutom även i 25 då han har en singel då.
Ja, nej, men absolut. Är det någon gång man ska ta minus så är det när det är dubbelveckor eller när man har liksom någon stjärnspelare skadad. Det är väl de liksom två scenarierna där jag ser där det kan vara värt. Annars så kan det absolut slå väl ut en vecka så, men över säsong så brukar det inte, så brukar det vara svårt att hålla uppe det där, och så någon gång så åker man på att liksom, men den man byter ut, han tar mer än när man tar in till och med, och då blir det väldigt hårt att ta igen de poängen.
Ja, verkligen. Claes Briland är inne på något vi redan har pratat om. Han undrar vem man ska sätta kaptenspinnen på. Han, just nu i busslaget så går han på ditt val där, Fredrik, med Calvert-Lewin. Men han har Sterling och Gündogan i laget. Och Claes, jag tycker att...
Gamla med DCL.
Du ska se FA Cup-matchen. Ser du att Sterling eller Gündogan inte får en minut, då ska binden sitta där. Och jag föredrar Sterling.
City kommer ju garanterat göra mål på både Tottenham och Everton. Utan tvekan.
Det är jag rätt övertygad om också. Tobias Karlsson undrar vilka spelare bortsett från City som vi tror levererar bäst i kommande dubbelomgångar, alltså 24 och 25. Jag har ju verkligen lyft upp Patrick Bamford där, när jag till och med nämnde han som en möjlig trippel-captain-spelare i 25an. Och vi har ju nämnt flera andra Leeds-alternativ. Är det någon mer du vill lyfta fram där, Fredrik?
Vad gäller just 25-man eller var det
nej,
24 också?
Nej, 24 och 25. Vi har ju pratat mycket Burnley.
Ja,
och
men
vi har
precis. Det blir ju
Leeds.
Burnley-försvaret och Leeds-anfallet med Bamford och Rafinha. Det är väl en bra summering.
Stefan, är det någon annan? Vi har ju lite halvt pratat Ings, men det är ju mest för hans dubbel där i 25-man. Han har ju inte visat speciellt mycket, va?
Ja, nej, jag gillar Dallas mer. Jag tycker inte man ska glömma bort honom. Som sagt, spelar ju in i mitt fältare och har fria tyglar att fylla på. Såg 12 poäng nu senast där genom att bara göra en assist. och få 3 bonus. Så nej, han gillar jag skarpt.
Yes. Pontus Gundlycke är inne på en sak här. Han tycker att det är svårt att välja vilka man ska bänka som vanligt och det tenderar att bli fel. Han kan bara spela med en av de här herrarna. Vem väljer han? Grealish, Bamford, Antonio eller Soucek? Och vi kan väl säga det, vi har väl alla varit där och gnällt på att vi har så mycket poäng på bänken. Men det är en sån säsong att jag tycker att man ska ha en bred bänk eftersom det kommer ske rotationer. Och visst, ibland så kommer man sitta där med massa poäng på bänken. Men jag tycker inte man ska sura allt för mycket kring det. Man ska tänka igenom ordentligt och göra liksom välgrundade val vilka man sätter på bänken. Ibland kommer det vara så att du bänkar massa poäng. Jag har Calvert-Lewin på bänken den här veckan till exempel. 12 pinnar där. Det är surt. Men går jag igenom mitt val och kika på det så hade jag gjort exakt likadant igen. Så att ibland blir det bara så. Med det sagt, vem ska han spela? Grealish, Bamford, Antonio eller Soucek? Om vi börjar med dig, Stefan.
Han ska ju vänta på presskonferensen, men Antonio hade jag inte bänkat om det finns chans på att han startar.
Nej. Hur resonerar du där, Fredrik?
Nej, men jag har exakt samma dilemma, och förutsatt att jag gör det här bytet Chilwell mot Tchaikovsky så kommer min bänk att bestå av Grealish, Soucek, Bamford i den ordningen, och det innebär ju att Antonio spelar.
Men du håller ändå Grealish före en Soucek mot Sheffield United?
Ja, men det är ju liksom lite hugget som stucket. Men Grealish, alltså jag är livrädd alltså för att bänka honom. Jag är mer rädd för att bänka honom än Soucek, och det må ju vara märkligt på ett sätt. Men Grealish är så fruktansvärt mycket bättre fotbollsspelare och kan liksom göra saker på egen hand. Och de kommer möta Brighton, som ni var inne på. Sheffield United har shapat upp sig lite, och en Soucek som ska stångas lite. Ja, jag vet inte. Men det, någonstans där landar jag i alla fall.
Ja, det är svårt. Jag lutar också mot Antonio om vi får klara tendenser på att han är spelklar. Men det är bra spelare allihopa. Det är det verkligen. Och ja, där får man helt enkelt gå på lite egen magkänsla. Samma här, Andrea Widheim, Ekelund undrar också vilken anfallare man bänkar, Antonio eller Bamford. Den har vi väl svarat på då, att det tar emot, men det får nog bli Bamford man bänkar i det läget ändå. Det var de frågor som hade kommit in. Vi har hållit på ett tag här nu, så vi tackar väl för oss och uppmanar alla att ha lite tålamod, inte göra för tidiga byten. Det är FA Cup här i veckan. Det kan bli skador, vi kan få informationer på presskonferenser, vi kan få information om blanks och potentiellt även double game weeks. Så att jag tycker att man håller i sina byten och inte gör förhastade beslut nu. Så önskar jag ett stort lycka till här inför double game week 24, så hörs vi efter det för att prata upp nästa dubbelvecka i 25an. Stort tack för att ni har lyssnat, och på återhörande.
Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.